Så vi tänkte vi skulle predika lite grann om äktenskapet, och vi utgår från att det är en duell, är det inte? Vi utgår från att det skulle kunna ha varit en duell, att det är en duett och inte duell. Men innan vi går in på det så kanske vi ska berätta vilka vi är lite grann så här då.
Och jag ska presentera Peter, min kära make. Han är 43 år.
Ja, det är allt som finns att säga. Ja. Jag var uttömmande, tack. Ja.
När han jobbar så jobbar han på Volvo och han jobbar med affärsutveckling och coach, chefscoach där. Han är min livskamrat, han kompletterar mig. Och vi har nu varit tillsammans i 24 år, tiden går fort, och vi har varit gifta i 21 år. Vi har två underbara barn, 17 och 19 år gamla, och varav en är gift. Faktiskt. Så det är ju fantastiskt vad tiden går. Peter, han ger mig trygghet och stabilitet. Det uppskattar jag jättemycket i vårt äktenskap. Han uppmuntrar mig i allting jag står i. Och han är väldigt duktig på att ge komplimanger. Det han har dock en förbättringspotential där. Ja, han är ju inte så. Liksom. Det finns ju så. Ja, precis. Okay, ja. Ja. Praktisk hjälp kunde han, utan att man behöver säga till, vore var lite så. Det där har han fortfarande. Men vi har ju många år kvar att jobba på det. Så att, sen så tror jag nog att Peter skulle vinna en sån här ostronsöppnartävling. För han har nu hållit på då i de här 24 åren och jobbat med mig då, som är som ett ostron som sluter mig. Och han är jätteduktig på att öppna ostronet då. Så att, ja, så skulle jag vilja beskriva dig och vad du kompletterar med.
Ja, det är ju du som är den lilla pärlan som ligger inuti då, som jag skymtar ibland. Så, ja, för jag skulle vilja presentera då Ann-Sofie, min kära hustru. Hon börjar med att inte säga sanning, jag är bara 42. Ann-Sofie är 43, jag fyller till hösten. Du är fortfarande lite äldre än mig. Så är det, ja. Och... ja, precis. Nu börjar du väl. Ja, allt är inte riktigt regisserat, märker jag här. Men vilket fall som helst. Vi har varit tillsammans oerhört länge. Och jag är väldigt, väldigt glad för det. Ann-Sofie är ju min förebild på många områden i livet. Som du är hemma. Och hur du liksom tar dig tid i ordet och be och läsa Bibeln så regelbundet. Ja, regelbundet är ju varje dag. Väldigt, väldigt tidigt på morgonen. När jag ligger och sover. Det är en föredöme, jag har inte lyckats, jag tror inte att det passar mig, har jag kommit fram till. Men alltså, vi är väldigt hängiven, väldigt, säger hon någonting så är det så. Så ibland säger hon, nej, jag älskar mig. Nej, bara 90%. Va? Ja, men jag är lite mer så här, 100% är det bra eller så är det 0. Men nej, det är 90%, nu sen är det till 5 och så är det så. Så att, alltså, vi är väldigt, väldigt, hon står för vad hon säger, och menar hon säger, hon är väldigt exakt sådär. Och Ann-Sofie till vardags är ju vd för ett företag, ett mellanstort företag i Sverige som finns runt hela landet. Jag är väldigt stolt över det. Det pratar vi inte så mycket om. Det är, de har drivit samma med sin bror. Och det står på, du har tagit jobbet för att Gud har sagt det.
Ja, precis.
Det är någonting som du har varit noga med. Ann-Sofie är inte bra på att ge komplimanger. Jag älskar komplimanger, så det är sånt där förbättringsområde som vi kämpar på. Alltså, vi är jättebra att ge praktisk hjälp när man knappt har bett om det. Men du är alldeles underbar. Det är fantastiskt. Ja, så det är en liten introduktion här då. Så vi kommer att prata om äktenskapet, du vet inte duell. Och det kommer vara fyra områden. Du sätter den nu.
Ja, jag
är ensam. Det kommer vara fyra områden, det kommer vara en biblisk grund till att börja med. Och sen så kommer vi titta på hur kan man använda den bibliska grunden praktiskt i sitt liv. Och då blir det en historia från vardagen som vi har varit med om. Så vi ska försöka delge med er och ni får ta det som det är ju från verkligheten. Sen så kommer vi prata, okej, hur gör man för att bygga ett bra äktenskap? Och kan man lära sig någonting från det i hur man bygger en kyrka och församling? Så det är självaste upplägget här då. Och jag går rakt in i ordet, för jag tror att det är viktigt att vi använder Guds ord när vi funderar på sådana här saker. Och det här är ju ett ord från första Mosebok 1, 26 och 28. Och det syns hela vägen ner. Ja, vad bra. Det står så här att Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Och här är några intressanta saker här, för det står så här att låt oss göra människor till vår avbild. Det används ett medvetet plural, alltså vår. Om Gud vore en enda så kanske jag gör människor till min avbild. Men vi tror att Gud är treenig, Fadern, Sonen och Helige Ande. Det är inte dagens predikan, men det finns i här från första början då, Elohim, som är det hebreiska ordet, är plural. Det tycker jag är väldigt intressant, så här liten passus då. Och vi är ju Guds avbild, väldigt, så här, Gud är ju ande. Så vår ande som vi har i oss är väldigt lika Gud. Det är en avbild, vi är ju inte lika, men man kan känna igen sig i det hela då. Och någonstans här ligger ju den här objektiva synen på människan. Varför är människovärdet okränkbart? Jo, det är för att Gud har skapat oss till hans avbild. Och någonstans måste man ju ta detta i beaktande när man är i ett äktenskap. Det är inte vem som helst jag har att göra med. Det är det faktiskt inte. Det är ju faktiskt någon som är skapad till Guds avbild. Och det är ju väldigt, det är väldigt direkt det här. Och vi har fått ett uppdrag att vi ska vara fruktsamma. Någonstans ska vi föröka oss. Vi ska låta släkten leva vidare. Så det finns någonting i äktenskapet som handlar om fortplantning och det sexuella. Och i det här så ser man också att vi är liksom Guds avbild. Vi är inga djur. Vi ska råda över djuren. Vi ska ta hand om skapelsen. Men vi är inga djur. Vi är ju skapade på ett väldigt speciellt sätt. Vi är välsignade. Så att jag skulle vilja ge en första hälsning till här att ni är vackra, ni är perfekta, ni skapar precis så som Gud har tänkt sig. Till Guds avbild är vi skapar allihop här då. Så den här grunden, liksom det här någonstans började, Gud skapar oss och han för oss framåt. Och lite längre fram i första Moseboken 2:28 så kommer det lite mer här. Men först fanns det ju Adam, mannen, och så sa han så här, det är inte bra för mannen att vara ensam, jag ska göra en medhjälp åt honom, en som är hans like. Och där är själva poängen, essensen i det hela. Det är ju like, tittar man på synonymet till like så är det jämlike, någon som är på samma nivå, någon som man liksom kan använda, så på, jobba ihop på ett bra sätt. Och det är någonting som motsvarar varandra, det är en likare eller like då. Och Jag läste någonstans, det var ganska komplicerat, jag har fusklapp här, står det så här. Vi skapade man och kvinna för att vara ett livsberikande kompletteringsförhållande. Alltså tanken, nu får du stå upp, nu får du inte sitta här längre. Alltså vi är skapade för att vi ska komplettera varandra, vi ska ju berika varandras liv. Vi ska ju inte liksom duellera då, utan vi ska ju fungera ihop. Och vi är skapade till Guds avbild båda två. Så du är Guds avbild och jag är Guds avbild. Och du är välsignad och jag är välsignad. Du är min like, jag är din like. Mannen fanns först, men sen så blev ju kvinnan skapad av mannen. För det är samma människosläkte liksom. Annars hade det varit ett annat människosläkte som skapades av stoff som Adam blev. Så det är samma människosläkte som är beroende av varandra. Och livsberikande är ju oerhört viktigt att vi liksom har det som grundinställning liksom då. Det är spännande när man börjar fundera på det. Det är väldigt grundläggande, kanske enkla sanningar, men jag tror att det enkla är inte att förkasta. Det är ju enkelt för att det är där vi måste stå stadigt då. Mera i första Mosebok 2:24. Ja, om man nu då som vår dotter och hennes man, de har ju gift sig. Då står det så här, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Och det är ju liksom detta är ju någon form av exklusivitet. Alltså det är ju alldeles speciellt. Det är inte någonting som man heller ska ta lätt på. Och det är någonting som är varaktigt. Man ska lämna sin far och mor. Man ska hålla sig till sin hustru och de ska vara ett. Så Så det är ett exklusivt steg som är varaktigt över tiden då. Och det är ju både en koppling själsligt. För om vi ska berika varandras liv så måste vi ju liksom gilla varandra. Vi är bästa kompis liksom. Och det är någonting som blir bättre ju mer man lär känna varandra. Och det är också en kroppslig enhet. Ett kött liksom, det är ju den sexuella sammankomsten så här då. Och det som händer rent fysiskt är att man faktiskt blandar blod med varandra när man har samlag. Det är jätteviktigt, för då ingår man en slags förbund, ett blodsförbund. Så man är ett kött, väldigt fysiskt liksom. Och läser man vidare här så kan man läsa i Ordspråksboken 2:17. Så står det så här då. Jag utgår från att ni läser här, för jag tar det rätt pang på så. I Ordspråksboken 2:17 så står det liksom att man ska hålla sig till sin hustru. Det står så här att man ska inte överge sin ungdomsvän och man ska inte glömma sin Guds förbund. Här är det här ordet. Här kommer det är Gud som instiftat förbundet mellan man och kvinna i äktenskapet. Och läser man vidare i Malaki som kommer lite senare så handlar det också om trolöshet och såna här saker. Men poängen här är att din hustru som du ingått förbund med. Så när man gifter sig, äktenskapet är ett förbund. Och ett förbund är någonting som liksom är att allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt. Alla dina bekymmer är mina bekymmer. Så jag måste liksom backa upp Ann-Sofie. Så att om hon driver ett företag och vi har varit överens om det, vilket beslut man måste fatta ihop, så är det jätteviktigt att jag står bakom henne och står fast. Liksom inte så här, nu börjar det bli jobbigt. Nu får du komma och ge mig lite komplimanger. Liksom. Jag har inte fått det på ett tag och klia mig på ryggen. Och, så här, liksom, det, och laga mig lite mat. Och så här, liksom. Du kan ju inte hålla på och jobba så mycket. Nej. Utan jag måste ju backa upp henne, hjälpa henne, för vi har ju beslutat det ihop. Och så här, det här är ju liksom oerhört viktiga saker. Och det här förbundet är ju mellan man, kvinna och Gud. Han har ju instiftat det, så att liksom det är ju en tretvinnad tråd här då. Och ibland när man går på bröllop så hör man att prästen eller pastorn pratar om en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Och så gör man vajrar, så gör man tampar. Det är liksom inte bara en tråd eller två trådar, utan tre är det ofta det minimum som man ser i sådana här konstruktioner då. Så det blir oerhört starkt. De har inte med, skulle snabbt med oss lite sen där. Och om man... Där. Om detta är två papperslappar så här. Vi har tagit lite lim hemma. Och de sitter väldigt hårt ihop här då. Och ett äktenskap är ju ungefär som två papper som är ihoplimmade. Det blir ju en ny enhet. De smälter nästan samma. Du får prata i micken.
Förbundet är ju starkt.
Ja, precis. Så det delar man inte släpp. Men om man delar på det så går det liksom sönder. Och det här är ju en bild på att det händer ju att det blir så här. Och då får man ta vara på det och man får jobba på det. Och man får ha förlåtelse och nåd och man får liksom ha kärlek till människor som hamnar i olika svåra situationer. Men man ska inte ta lätt på det. För det är någonting som slits sönder.
Och det är ju sår som ska läkas. Och man kommer alltid bära på det såret. Och det är rätt. Så att, ja, en bild på det.
Mm. Och nu har vi varit i gamla testamentet. Om man hoppar till nya testamentet så är det Jesus som undervisade i Matteus. Så pratar han, har ju fått lite kniviga frågor kring det här med äktenskapet och skilsmässan. Där, så säger Jesus så här att... Men har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman för att människan inte skilja åt. Och han bekräftar, jag är med det bara för att det är inte ett gammalt påbud. Utan det är något som Jesus bekräftar i det nya förbundet. I den nya tiden som vi lever i. Så här då. Och... det är något som är starkt, något som är skört, men något som vi måste hålla högt och hjälpas åt. Och vi har ju haft äktenskapskurser här i församlingen. Det har varit positivt mestadels. Jag har inte hört något negativt i alla fall. Så att vi planerar att göra det igen, för det är väldigt utmanande. Och det är väldigt berikande för oss som håller kursen. Vi har ju haft det tillsammans med Katarina och Yngve och Thomas och Anna-Greta också. Så vi har varit flera par som har hjälpts åt här då. Visst var det bra, Katarina, när vi... Ja. Speciellt för oss som fick vara lärare.
Ja, precis. Vi lärde oss nog mer än de som var på kursen. Så.
Ja, det var beklagande. Ja. Sen så en sista bibelord här, för har det liksom någorlunda stadigt förankrat, så hoppar vi till Efesierbrevet. Så står det i 5:21, så står det så här: underordna er varandra i vördnad för Kristus. Detta är huvudverbet i texten. Det är ju grekiska. Och i grekisk text så finns det ett huvudverb, sen så finns det biverb som talar om vad det är som är det huvudbudskapet. Sen kommer det massa undertexter här, att mannen är huvudet i den här föreningen, och mannen ska älska sin hustru och hustrun ska underordna sig mannen, och det finns fram och tillbaka. Och det är jätteviktigt. Vi har ju olika roller och olika gåvor. Vi är ju man och kvinna. Jag tror stenhårt på att det är bra att det finns män och kvinnor i en grupp som arbetar. Jag tror att en bunt gubbar är bara bra när man har brotherhood på kvällen, för då kan man äta hamburgare och så här, och dricka Coca-Cola. Så här. Men annars så tror jag det är bra att man har en blandning, va? Och det var det vi gjorde sist. Och så var det en polis här som pratade, det var lite match, så tyckte vi då. Ja, fast det funkar ju bara, vi har det bara ett par gånger per halvår, för vi klarar inte av det så mycket. Vi behöver varandra. Vi underordnar oss varandra, och det här är inte att man, det här handlar inte om någon form av chefskap eller någon form av styra och beslutande, utan precis som att jag underordnar mig Kristus, jag går in i en ny ordning. Så går man in i en ny ordning i ett äktenskap. Vi underordnar oss varandra. Vi har olika roller, vi är bra på olika saker. Och vårt huvudbudskap, eller det huvuduppgift, det är att vi ska älska varandra. Det är vårt huvud. Vi ska älska Gud, och ska vi älska våra nästa. Och där faller det ju helt uppenbart då. Och vi är ju levande stenar i Guds församling, så att vi har ju olika gåvor, olika roller. Och jag skulle vilja trycka lite extra på det här, för det jag hör ibland kan det tendera till att bli en missförstånd bland unga män, speciellt det här med att man är huvud i en förening. Ja, det handlar inte om att bestämma och styra, vara herre. Vi ska inte vara herre, vi ska vara tjänare. Den som är störst är den som tjänar. Det handlar däremot om att tjäna, beskyddas. Dina problem är mina problem. Så jag tar ett extra ansvar för det. Jag älskar dig. Jag skapar liksom frihet och glädje. Precis som Jesus har gett mig frihet och glädje när jag underordnar med honom i mitt liv. Så ska jag göra allt jag kan för dig då. Jag ger av mig själv. Jag ska försöka ge ömhet och göra livet meningsfyllt för min hustru. Vi är ju ett. Så hur kan någonting som är ett ligga liksom den ena som trycker ner den andra? Jesus trycker inte ner oss när vi underordnar oss honom. Han älskar oss, han hjälper oss, om han har gått för oss, ber för oss, hjälper oss. Och naturligtvis så är det ju, vi kan inte likna det fullt ut, den här liknelsen. För det står ju här nere att i vers 32 står det att den här hemligheten är stor. Det är någonting man får tugga lite på. För Paulus, han pratar om att det är ju som Kristus och församlingen i ett äktenskap. Men det är en hemlighet där. Så någonstans här lägger vi grunden i Bibeln då. Så här ser vi på det. Det finns säkerligen varianter man kan tänka. Men någonstans här är det vi står i alla fall då. Ja. Alltså, jag är torr i munnen. Nu är det din tur.
Ja, vi ska prata då om att bygga äktenskap. Jag får ju kika här. Det var egentligen Peter som skulle ta detta då. Men som du tar i munnen så...
Ska jag ta detta?
Ja, precis. Vi kommer prata om Guds vilja i centrum. Och att det är Gud betalar, eller beställer, det betalar. Det kommer bli lite konflikthantering. Vi har tid för varandra och be tillsammans. Mm. Men vi ska nog släcka ner det där, för... Nu ska vi gå in i det här, hur vi har det lite mer i vardagen. Men jag måste lägga bakgrunden till det. Och det var att runt år 2000 så hittar vi en fantastiskt liten härlig församling med varma människor. Och vi bara kände att här vill vi vara. Och det var den här platsen vi hittade. Vi hade stått utan församling i några år. Så när vi kom hit så kände vi en fantastiskt mottagande. Vi hade letat kyrka i Göteborg, men vi hade inte hittat något där då på den tiden. Så att vi sökte oss lite utanför och fick tips om Stenungkyrkan, som den hette på den tiden. Men vi skulle bara vara med här en kort tid, för vi letade fortfarande i Göteborg. Så vi sa att vi lägger ner vår tid här och så liksom satsar på det tills Gud visar oss någonting annat. Och tre år senare så kände vi som familj att vi behövde hitta någonting lite större. Barnen började växa upp och de behövde varsitt rum och lite sådär. Vi tänkte att nej, men vi skulle nog vilja ha ett eget hus. Vi bodde i radhus på den tiden. Och vi tyckte att under de här tre åren så hade vi känt att vi ville bo nära kyrkan som vi är med i. För det var lite problematiskt det här med att bjuda hem vänner och så. Det är inte så långt ner och åka till kära så sätt som vi bodde då. Men det var ändå liksom att det blev inte det här flytet. Vi kände att nära kyrkan ville vi bo. Och vi kom då till ett vägskäl. Antingen om vi ska bygga i Göteborg ett nytt hus, så var vi tvungna att hitta en ny församling. Eller så var vi tvungna att flytta till Stenungsund med allt vad det innebar. Och barnen skulle behöva byta skola och allting sånt där. Men vi hade båda två en längtan att få komma till Stenungsund. Trots alla industrier och så som fanns här uppe. Så det var... Hösten 2003, Peter energiskt letade på Hemnet av vad vi skulle hitta någonting i Stenungsund. Och jag bara nej, det går ju inte att, liksom, det var ingenting som passade. Det var bara massa 70-talshus med massa renoverings...
De var jättefina.
Ja, precis. Men man ska veta det att jag inte är skapt för renoveringsobjekt, så att det var den anledningen. Men så kom vintern där 2003-2004 någonstans, och då tändes ett litet hopp. För då hittade vi ett hus från 1920. Jag jobbar ju med hus och så, och tänkte att 70-tal, nej, det klarar vi inte av. Men 1920, då kan vi renovera upp det, och de är bra byggda, stabil grund och allting sånt där. Så jag sa ja, vi åker och tittar, och då kanske det var hus nummer 100 som Peter hade tittat på någonstans där.
Så att, jag har inte fått med henne en enda gång och titta på ett hus.
Nej. Det var första huset vi tittade på. Ja. Och man kan ju se då att det är ju Guds vägledning alltihopa så här i efterhand. Så att på vägen in till det området där det här huset låg, så skulle de bygga ett nytt nybyggnadsområde med 13 villor. Så på vägen hem så såg vi att nej, men här ska de ju bygga nya hus. Kanske det kunde vara någonting för oss. För det var inte jättebra det där 1900.
Det var lite dyr uppvärmning och så här. Och vi var väl lite misstänksamma. Har vi verkligen råd att bygga ett nytt hus?
Ja, men precis. Okay. Mm, och alltså det är ett rent Guds mirakel överhuvudtaget att vi fick lån. Jag pluggade på den tiden, hade typ noll inkomst. Peter hade ju...
Ja, ganska ordinärt jobb på Volvo.
Men bankmannen sa, det är bara att köra. Du får väl jobb någon gång.
Och vad tror du att du kommer tjäna? Ja, vi skriver in det här på Ansefis rad. Så det var ju ganska...
Helt otroligt. Ja, och nu kommer vi fram till februari 2004. Vi signar på det här kontraktet. Och en normal process som vi skulle ta oss igenom med att allt från husmodell till dörrknoppar skulle vi välja är kanske 12 veckor. Men vi skulle göra detta på 8 veckor för att hinna med tidsplanen. Så det bäddar för konflikt. Cliffhanger. Ja. Nu ska du sätta dig.
Just det, så var det. Nu har jag kommit hem och jag har kommit hem trött från jobbet. Och nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga.
Nu ska vi alltså spela en teater här. Ska vi se hur det går. Ja, precis.
Ja, vad gott att komma hem. Det är helt fruktansvärt jobbigt idag. Jag förstår inte riktigt. Alla bara tjatar på jobbet.
Sätt dig här nu, Peter. Vad skönt. Här, ta en kopp te här och så sätter vi oss här nu då. Tänk Peter att vi ska få bygga ett hus. Mm. Det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Ja, men vi kanske kan alltså vi kanske kan bara sätta barnen och lagt sig nu. Alltså det är ju jätteskönt och bara få sätta oss här nu. Vi kanske kan börja nu redan lite titta på det här med huset och så.
Alltså
jag tänker med det där lilla burspråket som var där på den ritningen. Det är ju fantastiskt. Tänk om vi kunde ha det. Det hade väl varit
härligt. Men du, det där burspråket, det är ju bara liksom en kvadratmeter ut där liksom. Inte det bara, vad himla dyrt också. Det är ju ett stort kök redan. Det är ju 17 kvadrat. Det räcker väl. Det är ju dubbelt så stort som vi har idag.
Ja, jo, det är ju sant. Ja. Ja, men det där med vattenburen. Vattenburen el.
Mm.
Det var väl bra på övervåningen där. Kunde vi har golvvärme nere och men, så sen du, bara det kostar ju bara 25 000 kronor. Det var väl ingenting.
Han pratar ju hela tiden om att det är mycket enklare att ha elelement för det är mycket effektivare.
25. Men vi kommer tjäna på det i längden. Det kommer bli mycket billigare på längden.
Det vet vi ju ingenting om. 25 000 är ju gör mycket pengar. Brusbråk och elvärme och
ja, det är ju typiskt. Ja, men jag ser i alla fall framför mig det här underbara köket där vi kan samla våra vänner. Och, alltså nu har vi gjorde ju fel när vi köpte det här radhuset med bara standard. Det är bara vitt kakor, vitt allting. Så. Nu kan vi ha det sådär jättemysigt.
Jag tycker
och
det är fint. Det vi har. Med 80 000 extra. Vi har, det är ju inte det där dyrt hus.
Ja, men det är ju flera miljoner. Det är 80 000 hit eller dit. Det spelar väl ingen roll.
Men vi vet
ju
inte ens vad du får för inkomst.
Alltså nu känner jag så här att du kan ta ditt hus, du kan bygga det, du behöver inte mig här. Ja, du kan ju bestämma.
Ja, men du bara ska bara spendera helt. Nej, vad trött jag blir.
Oh. Alltså det är ingen mening med att vi liksom sitter där tillsammans och liksom planerar. Och så han vill ju bara bestämma allting själv. Det är ju jättetråkigt.
Vi ska bara spendera hela. Jag fattar inte. Vi har ju inte. Vi kan inte bara köpa det här huset.
Ja, nej, jag känner mig jätteledsen nu. Det är inget roligt. Det här skulle ju vara en rolig grej vi skulle göra ihop och liksom bygga det här ihop. Ja,
nej. Jag fattar inte hur jobbigt det är att jobba hela dagarna och liksom komma hem. Och hon bara läser, liksom går på kurser och sitter och fika med. Liksom. Usch, nu måste vi gå och lägga oss också bredvid varandra. Uff, det är...
Ja, undrar hur det här ska sluta. Ja, nu... Nej, det är inte bra att gå och lägga sig.
Vad var det de
och
sa
nu?
När vi gifte oss, vad var det de sa där? Man ska inte låta en oförrätt gå ner över... Solen ska inte gå ner över en oförrätt. Aj, man kanske måste be om förlåtelse.
Ja, det är jobbigt kanske att komma dit.
Hon är ju som en mussla också. Hur ska det här gå? Ja... Ansvar. Förlåt mig.
Ja, det är klart.
Men vi kan inte bara spendera hur mycket som helst. Så här, vi måste lösa det på något sätt ihop.
Men vi kanske ska sätta oss någon stund där vi inte är så trötta.
Det är en bra
idé. Och planera in det.
Ja, men det är bättre.
Precis. Och så kan vi berätta för varandra.
Men imorgon kommer hem tidigt.
Ja, precis. Ja, men det blir jättebra. Så tar vi det efter barnen har lagt sig och allting.
Så gör vi.
Ja, så gör vi. Ja, men det blir jättebra. Ja, så bra.
Ja. Nästa dag.
Jag tror att vi samlar ihop.
Ja. Kör du? Du har ju fösklapparna.
Ja, vi gjorde ju så att dagen efter så satte vi oss ner. Vi fokuserade på problemet istället för att fokusera på varandra så att säga. Vi benade upp problemet. Jag berättade min upplevelse att jag vill inte ha det så stelt och sådär. Och Peter fick berätta att han tyckte att jag bara ville spendera hela tiden. Så att vi var tvungna att hitta en balans där.
Vi hade väldigt olika uppfattningar om vad det är vi skulle göra, vad vi ville ha och vad kostnadsramarna var. Så det var, vi stod på två helt olika platser så där då. Mm.
Så vi skrev ner en önskelista och försökte prioritera och designa det efter det som passade oss, vår familj och det som var. Och naturligtvis då i samklang med den pengapåse som vi faktiskt hade där och då. Mm?
Mm.
Då. Så det var en liten sån...
Ja.
Och här det var faktiskt så på detta sättet, vi hittade inte på.
Nej, vi har ingen busspråk. Vi har ingen vattenburen värme uppe
heller. Ingen vattenburen ner heller. Nej. Men vi har ett fint kök, ja, precis. Ja, det var där vi låg pengarna.
Ja,
precis.
Här, nu har vi några saker här vi skulle vilja ta er igenom. Detta är lite lärdomar från den processen, men även andra processer i vårt numera 21-åriga äktenskap då.
Mm, ja, precis. Och just att sätta Guds vilja i centrum, det var ju det. Alltså, vår längtan var ju att vi ville prioritera Gud, vi ville bo nära en kyrka. Och Guds plan för vårat liv ihop var ju att han ville faktiskt ha oss här i Stenungsund. Vi förstod ju inte det då, varför. men att vi skulle vara med här i den här kyrkan och tjäna som ett team tillsammans. Och då när man sätter Gud i centrum och Gud i samklang då, så la han naturligtvis ner en längtan i våra hjärtan så att vi skulle drömma om en framtid här framme. Så det är någonting som vi har satt högt genom hela livet, att prioritera Gud och lyssna vad Gud säger.
Mm. Man behöver ju varandra för att klara av det där, för man ibland är man ju lite lomhörd, så att det är viktigt att liksom be tillsammans och liksom ha det här livet ihop då. Och den nästa punkt är det här, det Gud beställer betalar han. Och det var ju ett väldigt tydligt mirakel för oss när vi gick till banken och de hittade på en inkomst för Ann-Sofie. Och bara, okej. Okay. Och det var ju tacksamt. Det, mycket riktigt fick du jobb sen. Så att det löste ju sig och det var lite jobbigt i början. Men sen så kände vi att ja, men det här var ju fantastiskt. Och den erfarenheten att ha fått vara med om det är ju väldigt, skänker en väldigt trygghet. Och vi har fått uppleva det gång på gång på gång. Så här. Och detta är ett av de större ekonomiska mirakler i vårt liv i alla fall. Så att den är väldigt, man kan vara väldigt trygg om man då vet vad Guds vilja är. Man upplever någonting och man får det bekräftat på något sätt, så vet man att han kommer vara med. Allt guld och silver till hans liksom då. Konflikthantering. Alltså det vi gjorde och som vi nu mer och mer har lärt oss, det är ju det att vi börjar bli bättre och bättre på att om vi tjabblar om det här, spesen på huset liksom, så här, nej, liksom där är problemet, här är vi. Vi två attackerar problemet ihop istället. Det är ju liksom, vi måste komma överens om, ska det vara burspråk eller inte? Det är inte ens, vi är himla dum som vill ha burspråk. Det är hon ju inte, utan hon vill ju bara ha burspråk. Det är liksom inte ens, utan det är burspråket som är problemet som vi ska komma överens om. Så liksom man gör problemet till ett objekt istället. Att liksom bryter ut det och så, okej, beskriver det. Gul hatt kostar så mycket och är halvfull här då. Och så hur ska vi lösa problemet ihop? Liksom lite mera, ja, krass eller vad man ska kalla det, lite mera rationell. Det är viktigt.
Ja, och det blir liksom inte, det blir inte duell utan
duett. Och då har man ju, och då blir man ju starkare, för då kan vi kroka arm mot problemet istället. Mm. Och så hamrar man på det istället för att hamra på varandra. Nu har vi inte gjort det. Inte så mycket. Nej. Du har slagit mig en gång. Kommer du ihåg det?
Ja, kommer ihåg det.
Jag skrämde dig.
Ja, jag skrämde mig.
Och så vände hon sig om och så boom!
På axeln.
Ja, ja, ja. Du siktade dåligt. Så, nej. Ja, så var det på den tiden. Det var länge sedan.
Ja, det var
innan vi var troende, tror jag.
Ja, det var det absolut. Ja, absolut.
Ja, för sen blev man ju helt förvandlad. Ja. Jag skrattar. Ja, nu är du.
Ja, nu. Ta tid för varandra. Superviktigt för er som inte känner till den lilla regeln, vill jag på säga. Nej, men alltså i tiden för det här när vi höll på med bygget. Alltså vi hade små barn, vi var trötta, vi jobbade, vi pluggade. Alltså vi hade svårt att hitta tid för varandra. I detta fallet var det att hitta tid för att samtala om den här viktiga frågan som vi skulle jobba för. Men det är också att ta tid för varandra att odla relationen. Alltså äktenskap, det går inte i krasch på grund av motsättningar, utan det går i krasch på grund av att man inte förstår vad det som krävs för att få ett fungerande äktenskap. Alltså det krävs tid. Det är inget bara man gör i förbifarten. Och jobbar man inte med relationen, så det här klassiska, ja, men vi har växt ifrån varandra. Alltså det gör man inte om man jobbar på sin relation hela tiden. Och det måste man göra hela livet. Senaste nu som vi upptäckte här, som alltså att för om varandra faktiskt, det är inte bara med relationen utan liksom lite grann hur man är, hur man är skapt. Bara, jag tror det var typ igår eller förrgår, så kom vi på hur ser näsborrarna ut när de är uppspärrade? Bara en sån sak.
Ja.
Så då var vi ju liksom tvungna att prova det lite. Ja, 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 just det. Ja. Nej, men det är ju ändå 24 år och vi har inte upptäckt det.
Det är lite kul att prova sånt här. Ja, ja, det. Ja, just det. Ja. Och grejen att det är viktigt och man lär känna varandra lite på djupet på lite konstiga sätt då, ja. Och det kan man ju dela med sig om.
Mm.
Och det är viktigt och roligt ihop, tror jag.
Mm.
Och tar man tid så kan man prata om allt möjligt och omöjligt. Och kan man prata om liksom formen på näsborren, de är ju faktiskt inte symmetriska.
Nej, inte dina heller.
Nej. Så var det. Prova det.
Ja.
Så är det. Man måste ju ha tid för att våga och utforska det här då. Och tid för varandra.
Ja, äktenskapstiden där.
Ja.
Ja, det var någonting vi lärde oss på äktenskapskursen som vi faktiskt började praktisera starkt efter det.
Mm.
Till exempel varje vecka så uppmanar de att man tar 2 timmar att liksom sitta och prata med varandra, att gå igenom veckan och de här bitarna utan att mobiltelefonen är på, utan att kolla Facebook, utan alltså det här.
Och inte prata om att man ska handla, köra barnen och alla de praktiska sakerna, prata om livet liksom.
Ja, precis. De rekommenderar en dag tillsammans varje halvår. Det kan ju låta fantastiskt mycket för de som har småbarn. Hur ska vi få tid med det? Men det är faktiskt en rekommendation och det är en investering i äktenskapet att det ska hålla. Och det bästa man kan göra för sina barn det är att älska sin man eller hustru. Alltså det är den investeringen. Barnen har vi ju bara till låns. Att när man har semester så ska man absolut träffa vänner och hela den biten, men inte hela semestern, utan man ska vara med familjen eller varandra då. Och en minismekmånad, 2 till 3 dagar, och det ska man göra en gång per år, om man bara känner som en, var finns de pengarna? Men alltså det finns ju, nej, men man kan låna någons hus till exempel. Man kan fixa så att barnen är någonstans, man, ja, på ett eller annat sätt. För det är så viktigt. Det är jätteviktigt.
Mm. Och den sista punkten här som vi vill lyfta upp, det är att be tillsammans då. Mm.
Vi brukar prata om att 50% utav äktenskap går i kras i samhället. I stort. Siffran är lika hemsk inom kyrkan. 50%. Och då tänker man, va? Men kristna människor borde väl ändå ha en lite bättre förutsättning, tycker man. Men det är inte så i fallet. Men däremot så finns det en fantastiskt trevlig studie att människor som, eller par som ber ihop, couple who pray together stay together. Och det är alltså 1%, mindre än 1% utav dem som har sagt att de ber ihop skiljer sig. Så jag tänker att det är förmodligen någon fel i statistiken där. Alltså det ska nog stå 0 där, för det är under 1%.
Och det är en studie från USA, den är några år på nacken, men det är, alltså, och be tillsammans, det är att man ska göra det regelbundet. Vi praktiserar det varje dag. Och vi ett tag så gjorde vi det väldigt sent, så precis efter man har släckt lampan skulle vi sova, och det kom fram till, det var inte så bra. Så nu ber vi och sen så säger vi godnatt och så somnar vi då, så det är väldigt. Det är i alla fall den minsta.
Och vi märker en stor skillnad om det är så att, för det är ju några under någon period i livet som vi inte har gjort det speciellt. Och sen efteråt, oj ja, aha, vi ber inte ihop. Men alltså, då känner man lite grann hur man glider ifrån varandra och man kanske får mer meningsskiljaktigheter än vad man kanske normalt hade haft.
Mm. Och alla de här sakerna gör ju inte att allting blir bara en dans på rosor. Vi har ju mött massa svårigheter inom de här 21 åren. Mm. Så att det ska inte liksom låtsas som att allting blir bara guld och gröna skogar och det blir rosor. Ja, det blir ju rosor. Och rosor har väldigt jobbiga taggar och de kan man få i sig också. Så det, liksom, det blir fint och bra, men det blir jobbigt.
Rosor luktar gott.
Ja, så är det.
Mm.
Nu ska vi runda av det här lite grann. Att bygga äktenskap var ju ett antal punkter. Att bygga kyrka är snarlikt. Om man nu tänker sig att vi står på den här grunden att vi är, varför ska man göra de här sakerna i äktenskapet? Jo, vi är Guds avbilder. Vi är liksom ett kött, vi är en enhet. Vi är andekropp och själ, och det andliga livet är oerhört viktigt, det är det centrala. Det är det som är själva Guds avbild, först och främst. Vi är jämlikar, vi lever ett livsberikande kompletteringsförhållande. Och då får man jobba med de här sakerna. Och troende människor, om alla, vi, jag vet inte om alla är det, men om vi alla är troende här inne, säger vi då. Då är vi levande stenar som vi måste bygga vår kyrka tillsammans, vår församling tillsammans. Det blir ju samma sak här. Alltså, vi måste ju söka Guds vilja för vår församling. Och vi bygger inte en kyrkbyggnad på den baksidan där för att vi har hittat på det själva. Vi bygger inte församling här hur som helst. Nej, vi har tilltal och vi har fått visioner och tankar som vi är helt trosvissa om att det är Gud som gett oss. Guds vilja är det som vi försöker följa. Och om det nu är så att Gud säger att vi ska bygga en byggnad här bakom, ja, då ska vi bygga den, för han har sagt det. Vi har fått, under ett helt år har vi fått många predikanter och tillresande som har liksom bekräftat de upplevelser och böner som vi har haft i församlingen och kommit utifrån. Så vi bara vet att vi vet. Vi har ju inte fått något lån ännu. Men vi har startat processen att bygga, för vi vet att vi ska bygga. För det Gud har beställt, det kommer han betala. Det är ju hans lokal liksom. Vi är ju bara här för en stund. Vi bygger för nästa generation. Och vi måste prata när vi får konflikter om byggnader, om vi ska träffas här klockan 16 eller klockan 11. Då måste man ju prata om gudstjänsttiden. Det är inte Mats som är dum om han vill vara klockan 11 och jag klockan 16. Nej, det är ju bara att det dumma är att vi inte kommer överens bara. Men vi älskar varandra ändå, och så får man liksom hantera konflikten. Det är oerhört viktigt. Många saker är mycket enklare att lösa än vad man kanske kan tro. När man är i konflikten så är det inte lätt att inse det. Men om man tittar på någon annan som har konflikt så kan man ofta se, ja, det där kan man ju bena ut lite enklare då. Tid för varandra. Ja, att vara här, att vara på gudstjänster, att vara kvar och fika lite, att gå på lifegrupper, bönemöten. Det finns ju ett helt smörgåsbord med grejer vi gör. Men prioritera den stora samlingen som idag, och prioritera den här lilla samlingen på lifegrupp, så vi lär känna varandra, ta tid tillsammans. Och när vi tar tid tillsammans, då ber vi tillsammans. För det här är ett andligt bygge. Vi ska bygga ett fysiskt bygge, men det är för ett andligt syfte. Och liksom, det här är väldigt intimt. Varför vi är skapta hänger ihop med hur vi lever i vårt äktenskap, som hänger ihop med hur vi bygger församlingen. Så det är därför vi har lagt ut det på det här sättet då. Så det är en helig plats med ett heligt syfte. Och jag hoppas att ni kan få ta med någonting här idag, så är det bra. Vi känner oss välsignade. Det var lite spännande inför här, men så att jag bara vill lägga det här lite i Guds händer. Kanske kan avsluta med en liten lovsång.